Och det är en stridström av folk som rör sig här under Korsmansgatan i den här nya splitternya fina underfarten som också kallats för undergång och pelkotunnel och allt vad den nu har kallats här mellan varven, men fin ser den ut. Och den här byggdes ju på initiativ av Trafikledsverket Väylä tillsammans med Hangöstad. Det är ett gemensamt projekt. Man har båda har finansierat den. Och orsaken var då att man från Väylä ville stänga alla de här öppna plankorsningarna för att de ansågs otrygga. Så att den här underfarten ansågs då vara det bästa och säkraste alternativet här i Hangö. Dennis Strandell, det har varit en tidvis lång och utdragen process med många om och men på vägen. Men hur känns det nu när den är klar?
No, det känns givetvis jättebra. Det var ett stort projekt för staden, ganska långvarigt. Det har förstås ställt till en del besvär, särskilt för de som bor nära, vilket är beklagligt. Men nu är den här och den förbättrar avsevärt Hangös trafiksäkerhet. Både när det gäller tågtrafiken och särskilt den här långtradartrafiken som just på det här stället är jättestor.
I samband med det här med byggande av underfarten så har ju också Korsmansgatan som är den här huvudleden till Hangöhamn breddats och flyttats lite så att den har blivit säkrare och bättre för långtradartrafiken att rulla fram på. Men säkerheten är alltså utgångspunkten och det är säkert någonting som Tanja Koivisto, du rektor för Hangö högstadium och Hangö gymnasium har funderat på. Tillsammans har skolorna ungefär 160 elever som rör sig här dagligen. Hur känns det för dig att veta att de nu inte behöver korsa järnvägen och Korsmansgatan?
Mycket tryggt, för att den är väldigt livligt trafikerad och sen också med tanke på tågen. Så det känns nog mycket bra.
Mm. De här tågen är ju sådana här att när det har varit långa godståg så har det ibland blivit att jurra här på stället och flytta sig fram och tillbaka och man har fått vänta. Så att det har nog inte varit riktigt så här trygga situationer alltid när det har funnits varken bommar eller trafikljus.
Nej, det har det ju inte varit. Det kan ha uppstått lite sådana tävlingssituationer ibland att hinna jag före tåget kommer. Och så har man kanske gasa med mopeden eller satt en högre växel i med cykeln och så vidare bortåt. Så att absolut jättebra med en underfart.
Mm. Moped får man väl inte köra då?
Nej, det får man inte.
Men det kanske har hänt någon gång i alla fall.
Jo.
Och sen kommer man ju ner direkt då på Korsmansgatan från den här järnvägen. Så det har liksom varit en sån här dubbelfara här på sätt och vis för den lätta trafiken. Är det någonting som ni har diskuterat mycket i skolan?
Ja, vi har tagit upp det här med trafiksäkerhet flera gånger nu under den här nästan 2 år som det har hållit på med de här olika. Först var det ju Skvärgatan som de arbetade sig igenom så att säga och sen då flyttades arbetet hit.
Ja.
Så att upprepade gånger så har vi diskuterat trafiksäkerhet och trafikljus och så.
Ja. Och sedan så berättar du att era elever, de är ju förstås bara en del av de människor som rör sig här över det här området. Men att de också kan fara fram och tillbaka flera gånger per dag för att de åker på gymnastik till exempel till idrottshuset och så här. Så att det är inte bara en enkel resa.
Nej, och dessutom så har vi också från de lägre klasserna från centralskolan och keskoskolan och sen ännu från finska högstadiet som använder vår slöjdsal. Så att det är nog flera hundra kan man ju nästan säga som faravån.
Precis, och för några år sedan så gjorde ju Hangöstad en sån här trafiksäkerhetsutredning och där visar ju Dennis Strandell då att det är väldigt många människor som rör sig här dagligen över den här järnvägen och Korsmansgatan. Minns du hur många det handlar om?
Nej, det minns jag inte exakt, men det var helt klart att i den trafiksäkerhetsundersökningen så var det här korsningen det absolut farligaste stället för fotgängare och cyklister. Och den andra aspekten är ju det att nu väntar vi ju på en elektrifiering inom de kommande några åren. Och det är helt klart enligt Väylös direktiv att där det finns el så ska det inte promeneras över järnvägen. Och det var ju inte heller bara en järnväg utan det var ju som du själv sa dels en sån här det där liksom bangård var man växlar och körde av och an och sånt här. Så att mycket, mycket bra att bli av med den olägenheten.
Ja. Men som sagt, så här stora byggen så sker ju inte helt obemärkt och en som bor här i närheten med sin familj är Pirjo Lange. och hon bor här med sin man Karle. Och ni har ju varit ganska kritiska till det här projektet, men vad tänker du nu, Pirjo, när det står klart? Är det bättre nu?
Antagligen. Jag använder det här hemskt sällan, så att men att bo där under den här processen, det var ju också full med oljud, olika sorters damm, berg, cement, så att vi har nu överlevt en ganska hårda tider när det gällde både Skärgatan och Korsmansgatan. Vi har liksom fönstret i båda gator, så att...
Men nu tror det blir lite lugnare och tystare i alla fall när de här sprängningarna och
jo, sprängningarna störde mig inte. Jag är ju officersfru och jag har bott på forten, så att det var pinat. Det var ingenting.
Men, vad tyckte du att var det värsta då?
Värsta var det att brist på information. Vi var inte många som ska informeras, men det fanns inte. Så att det rättade mig.
Då får vi ställa frågan till Dennis Strandell. Hur väl lyckades staden med att informera invånarna om olika skeden under byggnadsprocessen?
Det där är något som planerades väldigt väl redan innan projektet. Och det där, och staden och Väylä stod ständigt i kontakt med varandra och informera. Vi hade hela tiden både på Väylös hemsida och våra hemsidor precis var projektet går och vad som händer och så vidare bortåt. Vi höll flera sådana här informationstillfällen innan så att man skulle veta vad som händer och sker. Och det där, och använde aktivt också våra Väylös Facebook-sidor och alla kanaler är tillgängliga. Så att det där, men det är klart att det där, om man inte till exempel följer med dem, så blir det lite knapphändigt. Och det som vi kanske förstod i lite för sent skede skulle ha varit det att det skulle kanske ha varit fiffigt och på sin plats att informera just dem i närheten boende invånare, kanske skriftligt med en lapp i postlådan att nu händer det och det och nu händer det och det. Men den liksom kritiken tar jag nog till mig, att det förstod vi liksom aldrig. Men liksom elektroniskt så tror jag nog att vi täckte rätt så väl in informationen under hela projektets gång.
Pirjo, känner du att det var det här att man informerar elektroniskt som gjorde att ni kanske kände
nej,
lite förbisedda?
Nej. Vi kan alla elektroniska saker, men det är det att det är vissa saker som gällde bara vår gård. Och de stängde andra sidan
Fortsätt bara.
Det stängdes våra ingång och utgång och ingen informerade oss. Det gällde bara det där huset, eller två hus som är där. Så att av det som gällde personligen, de människor som bodde på Skärgatan och fem, så att det var bristfälligt. Och det som är när det var personligen. Och det skulle ha inte gällt så många människor att informera när det är ett telefon. Vi hade ju kontakt, men... Vi fick aldrig någonting. Vi fick liksom springa efter dem att tänker ni göra? Vi tänker stänga den här. Aha, just det. Det var roligt att ni berättade vid det här skedet. När man fick liksom springa efter att vad gör ni här?
Allt är en lärdomsprocess och kanske man kan hantera det här bättre nästa gång. Som man har ett stort projekt i staden. Tycker du, Tanja Koivisto, rektor för svenska skolorna, att den här informationen löpte väl?
Den löpte nog väl att då de började arbeta på Skärgatan så hade vi hela tiden kontakt med entreprenören och den som var ansvarig för kommunikationen där. Också i och med att det var ju både provveckor och studentskrivningar och sprängningar och så vidare bortåt. Och vi hade ju dem alldeles in på knutarna så att säga. Så det här nog fungerar. Och likaså de här olika trafikarrangemangen så fungerar bra.
Jag måste säga att när jag kom hit till platsen så då kom Tanja cyklandes här genom underfarten och du såg så glad ut. Berätta, vad tycker du om den?
Jag tycker den är jätteestetisk för det första. Och jag tycker det här är riktigt bra.
Jag har själv inte provat den ännu, men som sagt det är massor av folk och här är också barn som kommer på sina små sparkcyklar. Det var Pirjo kanske lite rädd för att de kan skada sig om de faller här, men alla får väl försöka ta ansvar för sina egna handlingar. Vad tänker du, Dennis, nu om säkerheten så överlag? Det finns ju en viss rädsla behäftad med sådana här tunnelliknande konstruktioner, att folk samlas där liksom nattetid, eller att det kanske är några olyckor och överfall där. Hur garderar sig staden mot att det inte
är? Den här underfatten är ju kameraövervakad 24/7, och det är en sån här bandande kameraövervakning. Det är nog kanske närmast med tanke på ofog och klotter och sånt här som man vill se till. Men det är klart att det hjälper till också ifall det sker någonting sånt här. Själv är jag nog inte överhuvudtaget orolig. Det är ju strängt taget så är det där ju ingen tunnel, utan det är tre stycken broar och en väg som går under dem. Den är ljus och den är luftig. Och så vidare bortåt och det där. Jag tror inte att, då kanske vi regnväder någon står under bron, men att någonstans samlas ju ungdom alltid. Så att de samlas någonstans idag och de samlas någonstans imorgon. Och blir det nu här nere så inte tror jag att det är någon större fara det heller. Så väldigt trivsam är det nu inte att jag tror att man kommer att liksom bosätta sig där under farten. Så att jag är nog inte orolig för den saken överhuvudtaget.
Nu är ju underfarten där den är, och den är där för att man tyckte att det var det bästa alternativet. Men var det någonsin tal om att det skulle bli en bro där?
Jo, alltså det där, då när vi fick höra om det att bangården stänger och det var liksom punkt slut. Men å andra sidan sa Väle då att de har pengar. Och det första vi diskuterade var broalternativet, och vi diskuterade det i nästan ett år. Och Väles konsult tog fram cirka 12, kanske 15 till och med, broalternativ som vi gick igenom. Som då alla hade lite olika konstruktion, kom upp och ner lite på olika ställen med hissar, utan hissar, rampar och olika kostnadsnivåer. Och till slut så började det luta mot underfart och det är nog bra att det blev så.
Ja. Och nu är den här och den öppnades i fredags, och nu är det bara att komma hit och gå och cykla och testa den. Det ska jag åtminstone jag göra när vi surrar ner radiomasten här vid bilen. Mejan Silin har varit vår tekniker och Johanna Lindholm heter jag. Och här har vi hört Dennis Strandell, stadsdirektör, Pirjo Lange, boende, och Tanja Koivisto, rektor för Svenska skolorna.